Jag hade egentligen tänkt att jag skulle ta med mig en semla som jag skulle äta här i tystnad. Eftersom det är fastlagssöndag. Sen tror jag dock att jag inte skulle ha orkat att stå här och äta en hel semla. Men det hade varit väldigt roligt att se era reaktioner. Det hade det varit. Kul idé. Kanske ska göra det nästa år. Fast nu har jag redan sagt det, så det kanske är dumt. Kanske ska göra en helt annan söndag. Ja, idag är det fastlagssöndag. Vilket betyder att vi nu går in i en 3 dagars festperiod innan fastan börjar på askonsdagen. Jag gillar ju historia och traditioner. Jag tycker det är väldigt sorgligt att vi just har typ gått miste om den här. För det är ju en fantastisk tradition. Att 3 dagar innan man går in i fastan så festar man loss gemensamt. Inte liksom var och en för sig, utan man möts i familjer, i församlingen, som släkt. Och så har man det gött. Eller egentligen så äter man ju bara massa fet som man också gör kring jul och andra högtider. Men ändå så. Jag gillar ju historier, som jag redan sagt. Så jag började gräva innan man egentligen började fasta. För det här är ändå någon slags självklar grej. Att man fastar i kyrkan, typ. Fast när började man med det? Och då har jag kollat på den tyska Wikipedia inför fastan. För att den svenska är väldigt kort. Den tyska sidan är lite längre. Ja, så där fick jag reda på att man redan på 200-talet började med att inleda påskafton med 2 dagars fastan. Så då fastade man från långfredagen morgon till söndag morgon då. Och då var det att man avstod från mat helt. Sen på 300-talet så tyckte Rom att man skulle fasta hela veckan. Då var ju den kristna centrum var i Rom. Så då fastade man från måndag till söndag morgon. Sen på 400-talet, då bestämde kyrkan att man skulle fasta i 40 dagar. Eftersom Jesus fastade i 40 dagar när han var i öknen och Israel var i 40 år. Det här siffran 40 var väldigt viktig för dem. Så då bestämde man 40 dagar fram till påsk. Men sen var det så där att folk räknade lite olika på dagar. Så det var ganska olika i hela kristendomen ändå. Men det som var lika var att man under fastan tänkte att det var en tid av bikt och botgöring. Och att man samtidigt som alla biktade och botgjorde sig, så var det en tid för dem som ville döpas att gå in i en dopskola. För dop på den tiden skedde bara en gång om året vid påsk. Så då döptes alla på påskdagen på kvällen. Så att de sen fick ta första nattvarden på påskafton blir det ju. Ja, men så att de hade liksom sin dopskola samtidigt som alla andra fastade. Och sen fick de gemensamt fira dop och nattvard. Det tycker jag är ganska häftigt tanke. Både att man liksom, att folk fick gå in i en gemensam undervisning i 40 dagar. De som ville döpas. Och sen att man för första gången, man verkligen gick och dog med Jesus och uppstod med Jesus samma helg som kristendomen firar att Jesus dog och uppstod. Det är fantastiskt häftigt. Sen på 1000-talet, då hade gått 600 år där folk firar fastan lite olika och inleder och avslutar lite olika. Så då kom det en påve som bestämde att han kom med lite regler. Och då fastslog man att askonsdagen skulle inleda fasteperioden. Att man hade fastlagssöndag, blåmåndag, fetisdagen. Som de 3 dagar innan. Och att man sen inte skulle fasta på söndagar. För de är uppståndelsedagar. Och varje söndag är uppståndelsedag. Inte bara påsksöndag. Utan alla söndagar är uppståndelsedagar. Därför ska de lyftas aningens mer. Där är det glädje och fira och ha en fantastisk tid inför Gud tillsammans. Så det var liksom ramarna. Sen bestämdes det att man skulle avstå ifrån mat. Så man fastade 2 av 3 måltider. Och oftast så var det då kvällsmaten som man inte fastade ifrån. Så man fastade fram till klockan 18. Och sen var det fesperbönen hittade den klockan 18. Och sen efter det så åt man. Men då hade de valt att avstå ifrån kött, mjölkprodukter, alkohol och ägg. Och det var därför man behövde fastlagsdagarna. För att göra av sig med all fett och animaliska produkter. Som annars skulle hinna bli dåliga fram till påsk. Så då hade man liksom 3 dagar för att verkligen göra feta bakelser. Som man sen kunde festa på. Och sen började fastan. Där man avstod från ganska mycket. Förutom då på kvällen. Ja, och det var den kristna fastan väldigt länge. Och det är därför många tänker på fastan med en gång att man ska avstå från mat. Men det är ju inte själva fastan i sig, utan det är bara ett medel att fasta. För fasta är ju inte själva maten egentligen, utan fasta är ju att avstå ifrån någonting som har blivit väldigt viktigt för en. Att fasta är att avstå ifrån någonting för att vinna något annat. Och mat är ett sätt man kan, eller en sak man kan avstå ifrån. En väldigt klassisk text när det kommer till fastan är ju Jesaja 58. Det är ett ganska långt kapitel. Vi har läst den på bibelstudiet för 2 veckor sedan. Eller på gemensamma hemgruppen. När det handlade om socialt ansvar. Och vi ska läsa den texten igen idag. Som ni märker så blir det här inte riktigt en predikan om Jesus. På samma sätt som de andra har varit. Men jag tycker det är väldigt viktigt att vi markerar fastlagssöndagen, askonsdagen och att fastan börjar. Så vi läser ifrån Jesaja 58. Om falsk och äkta fasta. Ropa för full hals. Håll inte tillbaka. Höj din röst som en basun och förkunna för mitt folk deras brott, för Jakobs hus deras synder. De söker mig dag efter dag och vill gärna lära känna mina vägar, som om de vore ett folk som handlar rättfärdigt och inte överger sin Guds domslut. De frågar mig om rätta domslut och vill komma nära Gud. De säger, varför fastar vi när du inte ser det? Varför späker vi oss när du ändå inte märker det? Men se, på er fasta dag sköter ni era sysslor och driver alla era arbetare hårt. Ni håller er fasta med gräl och bråk, ni slåss med onda nävar. Ni fastar idag inte på sånt sätt att er röst blir hörd i höjden. Är det en sån fasta jag vill se? En dag då människan ödmjukar sig. Att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sitter i säck och aska. Kallar du det en fasta, en dag som behagar Herren? Nej, detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge de fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakna när du ser honom och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. För då ska ditt ljus bryta fram som gryningen och ditt helande växa fram med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar så ska han säga, här är jag. Om du gör dig av med alla ok, om du slutar att peka finger och tala onda ord, om du delar med dig av vad du har åt den hungrige och mättar den som lider nöd, då ska ditt ljus gå upp i mörkret och din natt bli som middagens ljus. Och Herren ska alltid leda dig. Han ska mätta dig i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara som en vattenrik trädgård och likna en källa vars vatten aldrig sinar. Dina avkomlingar ska bygga upp de gamla ruinerna och du ska återställa grundvalar från forna generationer. Och du ska kallas den som murar igen sprickor, den som återställer stigar så att man kan bo i landet. Om du hindrar din fot på sabbaten från att sköta dina sysslor på min heliga dag, om du kallar sabbaten en fröjd, helgat åt Herren och ärad, om du ärar den genom att inte gå egna vägar och inte sköta dina sysslor eller tala tomma ord, Då ska du få fröjda dig i Herren. Jag ska föra dig fram över landets höjder och låta dig njuta av din fader Jakobs arvedel. Så har Herrens mun talat. Det är ett fantastiskt kapitel. Tänk vilka ord Gud ger folket. Eller ja, genom Jesaja då. Jesaja är en profet. Som hans namn betyder Herren frälsar. Tänk att ha det namnet. När folk pratar om dig så är det att de pratar om Herren frälsar. Det kanske inte är så konstigt. För mycket i Jesaja handlar om Messias. Om den som ska frälsa. Jesaja var samtida med profeterna Amos, Hosea och Mika. Han verkade i Jerusalem omkring 50 år under 4 judakungar. Och Israel hade, alltså, om man tänker på Israels historia, så hade Israel splittrats upp efter Salomos död i ett nordrike och ett sydrike. Nordriket fortsatte kallas för Israel, medan sydriket kallas för Juda. Så när jag pratar om judarna idag så menar jag de som bor i sydriket. Och det här riktar sig är oftast till sydriket. Jesaja profeterar i sydriket. Jesaja fick en särskild profetkallelse av Herren år 740 före Kristus. Under de 4 kungarna Uzzia, Jotam, Ahas och Hiskia levde juda i välgång. Men samtidigt så ökade, jag läser nu från Folkbibelns fotnot om Jesaja. Och då skriver jag att den ökar den religiösa aktiviteten. Vilket de menar något negativt. För det var inte den kristna eller att dyrka en gud. Utan det var att man dyrkade väldigt många gudar. Man tog in alla gudar som fanns runt omkring. Och inte bara Herren, Jehova. Samtidigt så började den assyriska stormakten att erövra fler och fler länder och juda blev under Ahas kungatid ett lydrike under Assyrien eller Assur, som denna tid blev en assyrisk-babylonsk dubbelmonarki. Förutom domsprofetior innehåller Jesaja många och utfälliga profetior om Messias och hans rike. Och det här tycker jag är någonting som vi bara behöver komma ihåg när vi pratar om Jesaja. Och det vi måste också komma ihåg är sydriket som nordriket också levde under eller i ett förbund som bestod av förbannelser och välsignelser kallar vi dem för. När Gud ger Mose lagen så är han väldigt tydlig med vad de ska göra för att det ska gå bra och vad som händer när de inte gör det. Eller vad det är som händer när de gör vissa saker. Så gör ni så här så kommer det gå jättebra. Gör ni inte så här, då vänder jag mig bort från er. Det är väldigt, väldigt noga beskrivet. Så det finns inte så många så här gråzoner för judarna egentligen. Gud har varit väldigt, väldigt, väldigt noga med att beskriva vad han tänker är ett gott liv. Och hur de ska leva, särskilt som folk. Det är inte så individualistiskt egentligen, utan väldigt mycket är hur de ska vara som gemenskap, hur de ska bete sig mot varandra, inte hur de själva ska själv förverkliga sig, utan just hur de ska vara ett gott folk. För folket ska vara Guds folk, Gud ska vara deras Gud, deras Herre och han är helig, därför ska folket vara helig. Och det Gud påminner dem om gång på gång är att han är den som har befriat dem från slaveriet. Så allt de gör ska de göra i minne åt att de själva har varit slavar och har blivit behandlat gott av Gud för att han har befriat dem. Så Gud och folket är bundna till varandra genom vissa lagar. Det här avsnittet i Jesaja 58 börjar med att Gud gnäller lite över folkets inställning. Eller beklagar sig över folkets inställning. Han tycker det är väldigt konstigt att de tror att de har rättigheter utan skyldigheter. De tänker att få veta Guds vägar, det är en rättighet. Och det får de genom att späka sig, tänker de. För Gud däremot tycker inte alls det. De verkar inte riktigt ha förstått det. De frågar efter mina vägar som om de vore ett folk som övar rättfärdighet, säger han. Så att få veta Guds vägar är väldigt kopplat till att utöva rättfärdighet. Däremot säger de, varför fastar vi när du ändå inte ser det? Vi gör ju det du sa att vi skulle göra. Varför får vi inte det vi vill ha? Jag tycker det låter ganska mycket som självömkan. Och lite högmod. Jag är så duktig, nu har jag fastat i 40 dagar. Nu borde jag väl få en ny bil. Eller ja, vad det kan vara, bli helad från cancer. Eller vad det kan vara vi ber för. Bilen var ett dumt exempel, det är väldigt få som ber om en ny bil. Men det här tankesättet, att om jag gör rätt, om jag plockar upp en sak, som till exempel fastan. Fastan var ju påbudad av Gud. Han sa ju att ni ska fasta. Och sen gav han väldigt strikta regler hur man skulle fasta. Men plötsligen i Jesaja så verkade det inte duga längre. För det folket gjorde var att de tog fastan som ett medel. Men förstod inte att det skulle handla om ett liv inför Gud. Det var liksom ingenting man kunde göra för att sen få ut någonting av det. Utan det handlar om en relation till Gud. Det är väldigt problematiskt när vi börjar tänka i orsak och verkan tänka när det kommer till en Guds relation. Allmänt till relationer. När vi tänker att jag gör det här för dig. Så då måste du göra det här för mig. Jag vet att vårt samhälle funkar väldigt mycket så. Men när vi, jag vet inte om ni har märkt det. Men när man själv går in i en sak och tänker om jag gör det här så kommer den personen automatiskt göra någonting tillbaka för mig. Och sen händer det inte så blir man väldigt, väldigt besviken. Och man lägger någon slags tacksamhetsskuld på den andra personen. Det är farligt. Det är kanske därför pengar på något sätt är ganska bra att ha ändå. Eftersom man tar bort tacksamhetsskulden. Utan då är det betalt, då är det gjort. Ja. Orsak och verkan. Det kan vara svårt. Fastan var ju påbjudan. Framförallt på försoningsdagen. Men sen blev det så att man bestämde att i tider av nöd och sorg så fastade hela folket. Man kunde fasta som tecken på ånger eller förtvivlan. Drottningen Ester fastade ju för att rädda sitt folk, till exempel. Efter ett tag dock så började fastan förknippas med enbart en god gärning som man kunde göra för att vinna någonting från Gud eller för att förtjäna sin frälsning, för att bli lite bättre. Och det är en missuppfattning som profeterna gång på gång försöker rätta till. Att fastan inte handlar om gärningar utan om hjärtat. Om att ha hjärtat på rätt ställe i sin fastan. Gud vill att vi fastar, det är inte så. Men vi måste fasta för rätt sak eller av rätt orsak. Och det är någonting som profeterna i Gamla testamentet får påtala gång på gång. Men även den uppfattningen fortsatte ju även efter Bibelns tid. På 1500-talet när Luther levde så var det exakt samma sak tyckte han. Så han bestämde sig för att inte fasta. För han märkte att folk verkligen trodde att om man fastar 40 dagar innan påsk. Då förtjänar man sin frälsning. Då har man liksom kommit dit så sen kan man strunta i att leva ett gott liv inför Gud. Eller lyssna på Guds ord. För då har man ju redan förtjänat sig sin plats i himlen. Så därför ville Luther inte fasta. Ja, men tillbaka till Jesaja. De säger att de fastar, men Gud tycker att det är en show. De gör det på låtsas. Är det en sån fasta jag vill ha? Skriver han. Ni håller fasta med gräl och bråk. Ni slåss med onda nävar. Kallar du den fasta en dag som behagar Herren? Folkets fasta, fastan de fastar, är inte en riktig fasta. Den är frånkopplad från vardagen och från tron. Deras fasta och tro har inga praktiska, inga verkliga konsekvenser. Den påverkar inte hur de betedde sig mot andra. Det blev nästan värre av det. Tron hade också blivit en privat sak. Den hade ingen påverkan på deras gemenskap med andra. Det handlade om att få någonting av Gud. Inte att ge någonting till Gud. Hur ska fasta vara då? Och då svarar Gud så här, verserna 6-11. Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok, dela ditt bröd med den hungrige, ge de fattiga och hemlösa en boning, klä den nakne när du ser honom och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Då ska ditt ljus bryta fram som gryningen och ditt helande växa fram med hast. Din rättfärdighet ska gå fram för dig och Herrens härlighet följa i dina spår. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar ska han säga, här är jag. Om du gör dig av med alla ok, om du slutar att peka finger och tala onda ord, om du delar med dig av vad du har åt den hungrige och mättar den som lider nöd, då ska ditt ljus gå upp i mörkret och din natt bli som middagens ljus. Och Herren ska alltid leda dig. Han ska mätta dig i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara som en vattenrik trädgård och likna en källa vars vatten aldrig sinar. Det Gud ville se från judarna var att lossa orättfärdiga bojor, släppa de förtryckta fria, bryta sönder ok, ha matgemenskap med andra, låta folk bo hos sig om de behövde det, ge kläder till den som inte har och att inte backa för att det är obekvämt att se andras lidande. Sluta peka finger, sluta anklaga andra, sluta tala onda ord. Dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. När vi pratar om någons kött och blod så menar vi den biologiska familjen. När Gud pratar, eller Jesaja pratar om kött och blod, så menar han hela judarnas folk. En ganska stor gemenskap han menar då. För att kött och blod i Jesaja är hur judarna står i relation till varandra. Genom att vara Guds folk så är de varandras kött och blod. Att fasta för endast sin egen skull, för att sätta sig själv i bättre dagar eller för att vinna någonting man vill ha, falsk fastan. Ett ganska enkelt exempel är ju att jag under många år har fastat ifrån godis för att gå ner i vikt. Och jag visste ju hela tiden att jag egentligen bara gör det för att gå ner i vikt och bli kvitt ett väldigt jobbigt beteende, det här med tröstätandet. Men jag tänkte att det ändå är heligt eftersom jag avstår från någonting. För fastan handlar om att avstå. Tills jag sen efter ett tag insåg att jag inte alls gör det för Gud. Jag gör det ju bara för mig. Det är en jobbig insikt. Men en viktig sådan. Fastan i det gamla förbundet var starkt kopplad till att leva som Guds folk. Som en gemenskap. Ni ska vara heliga så som jag är helig, säger Herren många gånger till Israels folk, till judarna. Skapade till Guds avbild. Kallade till att leva ett heligt, ett helgat liv. Helgat åt Gud. Jesus instiftade ett nytt förbund. Vi lever ju inte i det gamla förbundet. Vi lever i det nya förbundet som Jesus har instiftat. Och det är ett förbund för alla som bekänner honom som Herre och Frälsare. Som bekänner att han är Gud. Och varje dags syfte är ju för oss att bli mer lik Jesus. Att leva i hans fotspår, att följa honom. Att bli mer de vi är skapade till att vara. Och en del i det är att förstå att vi är en gemenskap. Vi behöver varandra, vi är till för varandra. I Guds församling, både lokala men även den globala större sätt, så är vi till för varandra. För att stötta, uppmuntra, lyfta i bön, leva tillsammans. Finnas där för varandra. Skapa och bygga en gemenskap där alla får vara som de är. Där vi lär oss tillsammans om vad det betyder att Guds nåd är nog. Vad det betyder att följa Jesus. Att vara lärjunge. När Gud ger folket bud om fastan så tror jag att det handlar om att komma ihåg att han är den som ger allting som är gott. Att han är alla goda gåvors givare. Och att han försörjer oss och folket med det vi behöver varje dag. Så när vi väljer att avstå ifrån någonting så får vi upptäcka att vi klarar oss gott utan det, för vi har Gud. Det är det jag tror fastan handlade om och handlar om idag. När Jesus fastar 40 dagar i öknen så kan vi läsa hur han själv motiverade när han ska försvara sig inför djävulen. Och det är de verserna jag tänkte läsa från Matteus kapitel 4. När Jesus möter djävulen. Så Matteus 4, verserna 2-4. Eller ja, vi kan läsa från 1. Sen fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Det var ju på tiden kan man tycka, efter 40 dagar och 40 nätter. Så han blev till slut hungrig. Då kom frestaren fram och sa: om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Poängen med fastan för Jesus är att komma ihåg att Gud ger det vi behöver, det han behöver. Och Guds ord bär på liv och kraft. Det är näring för oss, för vår tro men också för vårt liv. Jag vet att folk tänker väldigt olika om fastan. Om varför man ska fasta eller vad man ska fasta ifrån eller fasta till. För en del är det en kamp mot det onda. Att man ska avstå ifrån någonting som har tagit lite för mycket kontroll över en. För en del är det en tid där vi bara uppmuntras att komma ännu närmare Gud. En del fastar i solidaritet med fattiga i världen. För att visa att vi står på samma sida. Oavsett hur man tänker på fastan. Jag tror att ganska mycket i det eller allt är sant. Så att det behövs en bredare bild av fastan. Men oavsett så hjälper oss fastan att gå in i Jesu lidande. För när vi börjar fasta så har det ju sin klimax i påskhelgen. Där vi får möta den korsfäste och uppståndne Kristus. Och på det sätt så blir fastan en tid där vi får komma Jesus mycket, mycket närmare än vi annars gör under hela kyrkoåret. Fastan för mig är också en tid att påminnas om att jag inte kan förtjäna min frälsning. Att den bara är av Guds nåd. Ingen kan göra sig förtjänt Guds frälsning. Fastan är också en tid för mig att bli påmind om att jag behöver Jesus. Att vi behöver Jesus. Mycket, mycket mer av Jesus. Vi behöver långfredagen, mörkret, den tunga långfredagen. Och vi behöver glädjen på påsk med uppståndelsen. Jag tror att fastan är en väldigt viktig tid då Gud vill visa oss mer av vad han har tänkt säger för varenda en av oss och för oss som församling. Jag tror det är en tid där vi får växa i att vara Guds barn och att få växa i att vara Guds familj. I onsdags så träffades vi med tjejgruppen och pratade om fastan och läste olika texter om fastan och läste Jesaja 58 och gick igenom vad den betyder. Och bestämde sen att vi gemensamt skulle fasta, alla skulle fasta ifrån en sak och till en sak. Och vi bestämde att det skulle få vara individuellt vad man fastar ifrån eftersom vi brottas med olika saker. Och då var frågan, vad i ditt liv tycker du är viktigt men som du känner tar för mycket av din tid? Som du skulle kunna ge till Gud, till dina vänner, till din familj? Så för mig blev det ensamt serietittande. För att jag kollar väldigt mycket på tv. Eller jag har en iPad bara. Men jag kollar väldigt mycket själv. Och fastnar där. Så för mig blev det. För någon annan blev det Instagram eller sociala medier. Eller, ja. Ni får ju fråga dem själva om ni vill veta. Men sen bestämde vi oss att vi skulle fasta till en sak. Vi skulle fasta till tacksamhet. Så varje dag så kommer jag skicka ut ett sms till dem. Och, ja, och ge det på mina själv om vad är jag tacksam för idag? Vad vill jag tacka Gud för idag? Som en väldigt enkel men så otroligt konkret handling i att rikta blicken mot Gud. Se vad vi har och tacka för det vi har fått. Det är gott att göra det gemensamt. Det är det. Mm. Så fastan kan vara någonting man tar avstånd ifrån. Eller någonting som man lägger till. Men poängen med fastan är att vi riktar vår blick mot Gud. Ser vad vi kan ge honom. Ser vad vi kan få i den godheten han har. Jag vill att ni vid fikat pratar med era bodsgrannar om vad ni ska göra under fastan. Hur ni kan ge av er till Gud. Av er tid och liv. Beteenden eller ja, pengar eller vad det kan vara. Hur kan fastan bli en tid för dig av växt? Där du växer närmare Gud. Där du ger Gud mer plats för att ge dig växt. Hur kan fastan bli en tid av växt för oss som församling? För oss som gemenskap? Tänker att både under nattvarden och sen när vi sitter och fikar, ta verkligen tid att fundera över. Våga gå in i fastan och våga sätta rimliga mål eller krav eller vad man ska säga. Måttlighet tror jag är ett ganska viktigt ord i det här. Många gånger så sätter vi är lite, eller människor är väldigt lätt tävlingsinriktade. Att det gäller att avstå från så mycket som möjligt för att vara så bra som möjligt. Det tror jag är fel. Mest för att jag inte tror att vi kan lyckas. Och att det inte handlar om att lyckas. Fast han handlar, det är ingen tävling mellan dig och Gud. Så tänk måttlighet. Vad kan du ge? Vad vill du ge? Med glädje. Så att fastan inte heller blir ett ok. Bryt alla ok, sa Jesus, Gud till folket. Fundera på vad du kan göra som inte blir tvång och tungt. Utan som det gör med glädje. Jag ska avsluta med att läsa Paulus bön till församlingen i Efesus. Från Efesierbrevet 3, verserna 14-21. Därför böjer jag mina knän inför Fadern. Han från vilken all som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Jag ber att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. För då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. Låt det här vara en bön som kan vägleda oss under fastetiden.